Sportbladets Premier League-podd. Patrik, Kalle, Frida sammanträder. Det är tisdag. Det har spelats FA Cup-semifinaler. Det har spelats lite Premier League. Men ligan känns rätt avslagen, eller vad säger ni? Det finns ju typ inget att spela om. Men vi ska försöka ta upp det. I alla fall, vi får sparka på den här döda hästen ett par veckor till. Och så får vi hänga upp oss på de sakerna som det finns och prata om. FA Cupen lever ju i allra högsta grad. Vi har fått två finallag. Jag tänkte att vi skulle börja med semifinalerna då. Manchester United Tottenham var ju ändå helgens på något sätt stor match, stor möte, topplagen. Och det blev en riktigt bra match tycker jag. En match där med två lag som ville någonting, där Manchester United ändå på något sätt var det större, tyngre, bättre laget, som de ju kan vara när de har den dagen. Och även om Spurs började bättre tyckte jag, så var det ändå Manchester United som tog över det här och tog sig till den här finalen. Man märkte hur viktigt det var för lagen också. Alltså det var mycket känslor, och det var en Pochettino som skrek och knöt näven när Spurs gjorde 1-0 målet där. Han brukar inte visa sådär jättemycket känslor.
Jag tror att det var en extra känslosam match för honom, för att för hans del så skulle det ju vara en sån milstolpe att få ta Spurs till en titel.
Det är det som saknas.
Ja, jag hade nog feeling att Spurs hade ganska bra läge att ta den här titeln i FA-cupen här. Så det var min feeling inför matchen. Blev det inte lite av en vändning i den här matchen just i det ögonblicket när Pogba kör över Dembélé ute på kanten och vinner den duellen? Ja, det känns, fram till dess hade Spurs varit bättre.
Man brukar ju prata om det i hockey, att man delar ut en propp för att väcka laget.
Just det.
Det var lite så den känslan man fick här när Pogba bestämde sig, tog tag i den här matchen. För att jag menar, det är inte vem som helst som lyckas bara ta bollen utav Dembélé sådär.
Nej, det är knappt ingen som har gjort det på två år. Så att och det var, han växer ju väldigt enkelt Dembélé, vilket inte direkt kännetecknar honom.
Han var inte bra i den här matchen.
Som ett korthus där. Det säger väl någonting om Pogba, och det säger väl någonting om Dembélé då, som inte riktigt var med i den här fighten. Det var ett ödesdigert misstag, för sen är det mål två sekunder senare och sen är det game on.
Ganska fint inlägg där utav Pogba direkt efter. Alltså, aktionen är ju på något sätt Paul Pogba personifierad med den här kraften och styrkan, och ta bollen och så den här otroliga foten och bara pricka pannan på lille Alexis Sanchez på bortre stolpen.
Ja, är han bara på humör och trivs och får spela på rätt position, så är han ju fortfarande en av världens bästa spelare. Det glömmer man bort lite med tanke på hur det har kunnat se ut under de senaste säsongerna.
Framförallt med de uttalanden och så här grejer man gjort. Men det känns ju som att det står ju inte helt rätt till. Jag är ju Manchester United-spelare just nu och de här sakerna. Alltså det verkar som att han själv krattar för en flytt och att han inte verkar trivas. Så, hans relation med Mourinho är dokumenterat inte så där jättebra för tillfället.
Nej, den är inte friktionsfri. Oavsett vad de säger utåt så är det ju inte friktionsfri. Så är det ju. Du hade sett någon vänsterkross han drog i den här matchen som det var lyrisk över.
Ja, men det är också liksom Paul Pogba. Dels så har han det här, och sen så vid nästa tillfälle så har han bollen djupt och slår en 60 meters boll med fel fot liksom på läppen på Lukaku är det väl, som går i djupled. Och det, ja, men det är ju det han gör. Alltså han har ju alla de här, alla egenskaper verkligen. Han kan ju allt.
Just den där vänsterkrossen såg jag på Friends när Sverige mötte Frankrike i den där legendariska matchen. Och då satt jag ganska långt ner där på läktaren, och då får man ju se med egna ögon hur bra han är på att slå den där. Det är som att han slår, det sitter i ryggmärgen. Det var också med fel fot den gången, och det är som självklart för han att han bara, okay, bollen är på vänstern, men jag krossar ju den här rakt över och den kommer sitta på foten på spelaren på andra sidan. Och det känns som att han gör det som andra liksom gör vanliga vardagliga saker.
En stor anledning till att han faktiskt kom igång är också att Herrera var väldigt bra i den här matchen, tycker jag. Alltså, André Herrera är på något sätt fortfarande underskattad spelare i Manchester United. Han får ju inte alltid förtroendet heller, men när han kommer in i matchen, han får liksom spela sitt spel centralt på mittfältet, så gör det ju så mycket för Paul Pogba att han får spela på ett annat sätt och får mer utrymme, för Herrera är ju jävligt jobbig att möta när han i den här typen av matcherna, han är överallt och han är skaver och han är jobbig, och dessutom när han vinner bollen så kan han göra någonting mer, och sätter ju faktiskt det avgörande målet i den här matchen också, så att också väldigt bra. Det var ju på mitten på något sätt som United tog över den här matchen och den här trion.
Jag tycker ju här är det här caset intressant, för han blev vald till Uniteds bästa spelare förra säsongen trots Zlatans prestationer och trots att Antonio Valencia gjorde en supersäsong. Det säger ju någonting om hur bra han var i för de som följer United i deras ögon, att han fick det priset då. I år har han ju haft en tung säsong. Men det här var väl en påminnelse om att han är väldigt viktig när han, precis som du säger, får spela sitt spel. Och det är väl ingen slump att Barcelona har varit där och det har viskats liksom om intresse från Katalonien där, att han är både en hårt arbetande spelare, men han är ju faktiskt också en riktigt bra bollspelare. Och det är svårt den där kombinationen att hitta det.
Det är ganska svårt att avsluta han fick också. Tycker det ser enkelt ut, men han kommer i hög fart där, och det, oavsett om Lingard liksom petar upp den lite för honom, det är Sanchez boll från början som via Lukaku på något sätt går över, men det ser inte helt lätt ut i alla fall när han kommer i hög fart och bara ska styra in den.
Nej, han har ju onekligen kvaliteter, men det är också en sån där spelare som inte riktigt har känts på Mourinhos favoritlista direkt.
Han har ju valt att spela Matic där i väldigt hög utsträckning.
Ja. Och när Matic inte har spelat så har han ju gärna satt in McTominay till exempel på den positionen, som ganska många höjde på ögonbrynen inför. Men det känns ju som att han har en ganska tydlig bild av vilken typ av spelare han vill ha där. Exempelvis en spelare då som kan ta instruktioner ganska enkelt och göra det defensiva jobbet som han blir tillsagd och göra. Och det är väl kanske därför då som Herrera, han kanske inte litar på honom riktigt. Att han kan ta sig an de uppgifterna liksom.
Ja, vi minns ju från förra säsongen, alltså en av förra säsongens absoluta främsta prestationer var ju Herrera mot Chelsea, när han punktmarkerade Eden Hazard och fick honom helt ur bilden, samtidigt som han själv gjorde ett mål och en assist, va? Ja, det var sånt. Det var två mål till och med. Det var ett plus ett tror jag det nog det var.
Jag spelade fram Rashford tror jag till ett av dem i alla fall.
Ja, precis, och så satt han det andra.
Kan ha varit.
Manchester United vidare till FA Cup-final då. Och där ställs de mot Chelsea visserligen hade lite svårt att komma igång mot Southampton, men Giroud visade vilken forward han är.
Alltså, vilken spelare det där är. Alltså.
Ja. Man gillar ju honom. Alltså, det är ju någonstans, han kan ju se så jävla kantig och klumpig ut, men menar, och det ser ju lite så där hattigt ut, men jag menar, aktionen vid 1-0 målet är ju fantastisk alltså.
Ja, verkligen. Det kändes som att han bara skulle igenom på ett eller annat sätt. Alla ligger ju ner efter målet också. Det är som att alla bara kollapsar som ett korthus när han är förbi. Jag tycker det är kul att se honom göra den här typen av mål ändå. För som du säger så tycker jag inte att han har fått den statusen som han faktiskt förtjänar. Han har mest sett som en supersub, och det ska han ju göra ju, men han har ju faktiskt de här kvaliteterna också.
Är ju Chelseas bästa anfallsalternativ nu, känns det som. Det är ju liksom, det är honom de ska vända sig mot, eller vända sig till.
Ja, han har ju varit konsekvent underskattad, får man ändå säga. Visst, han kanske inte är startforward i ett lag som ska vinna Premier League. Det var ju den där eviga diskussionen i Arsenal när han var där. Var han tillräckligt bra för att vinna ligan? Nej, de vann ju aldrig ligan, så uppenbarligen inte. Men han är ju samtidigt en sån där otroligt tacksam spelare att ha. För när han väl får spela, när han väl sätts på planen, så har han ganska bra målsnitt. Han är jättebra felvänd och så vidare. Så att jag skulle nog säga, med tanke på att Morata går sönder lite hit och dit, och så är han ju definitivt på samma nivå just här och nu och slåss om startplatsen.
Blir det Giroud som blir VMs skyttekung? Ja, men man skrattar, men det är inte helt omöjligt.
Ja, alltså, han kommer ju spela med ett väldigt bra lag, franska landslaget i alla fall, och det känns som att med Giroud så handlar det så väldigt mycket om hur man ställer upp, för att ska du spela med extremt mycket fart, ja, då är det ju inte Giroud man ska ha där fram. Och det är klart att tillsammans med vilka har vi nu i det franska?
Mbappé, Griezmann, ja, det är, och Martial.
Ja, precis, det är alternativen. Och jag menar, Mbappé, Griezmann, det är oerhört mycket fart och teknik liksom.
Jo, tack.
Och Giroud är ju oerhört mycket teknik. Han är ju väldigt, väldigt teknisk. Alltså det här numret som han gör, det gör han ju helt egentligen ur balans hela vägen.
Han är väldigt bra funktionell teknik på det sättet.
Ja, men han är ju ur balans, men han har ändå kontroll på situationen. Alltså det kommer spelare flygande från alla håll och han vinklar med sig den här bollen. Och sen när han väl stöter in den med tån då, så är det ju med den effektiva foten. Han behöver inte fördela om sin vikt för att liksom försöka skjuta in den här.
Det finns ju så många olika sätt där för Frankrike att göra det på, men de verkar ju vilja ha antingen Giroud eller Lacazette framme, men man kan ju spela Griezmann som forward också. Då tror jag de får in Pogba i en mer offensiv roll.
Man glömmer bort också att de har Dembele. Alltså de har ju så spelare i överflöd. Ja. Så ja, att det är sanslöst. Men senare körde de en 4-3-3 i alla fall med Martial, Mbappé och Dembele högst upp.
Ja, då läser Griezmann med.
Nej, precis.
Så att, ja,
de har många sätt att formera sitt lag på, får man ju säga.
Frankrike och Tyskland är det. Man undrar, vem kan ställa upp det bästa C-laget liksom? Och båda två skulle kunna ställa upp ett C-lag som kan gå långt i VM. Mm.
Ja, känslan är ju det.
Men för här är ju matchen mot Colombia, så körde han en 4-4-2 med Griezmann och Giroud på topp. Och det känns som att det där var liksom A-laget mer i den matchen.
Och hur såg hela laget ut då? Om du drar den. Det här är långt ifrån Premier League-podden, men som sagt, ligan är inte superhet nu, så att vi kan ju slänga jag upp på lite VM-snack.
Absolut.
Ja, men det blir ju ändå lite PL där med Lloris i mål. Sen har vi Sidibe, Varane, Umtiti, Lucas Digne, Mbappé, Kanté, Matuidi, Lemar, Griezmann, Giroud.
Ja,
vilka hade centralt då, sa du? Det var alltså
Kanté och Matuidi.
Ja, tack för det. Det är ju, ja, herregud alltså.
De blir farliga.
Jag hade glömt bort Matuidi mitt i allt. Ja. De har resurser alltså.
Ja, och så tempo.
Jo, tack.
Tempo på det, och sen Lemar på mittfältet där bakom från tre. Ja, det ser bra ut i Frankrike.
Ja, faktiskt.
Får man ändå säga. Manchester United-Chelsea i finalen. Vad tänker ni?
Ja, det känns ju verkligen som en sån här prestigekamp mellan Mourinho och sin gamla klubb. Mm. Och ska Conte få signa av med en titel? För alla räknar ju med att han kommer lämna. Ja, men då blir det ju ändå ett bra avslut, eftersom den där finalen ligger liksom precis i anslutning till att vi sätter punkt för säsongen. Ska Mourinho få ta en titel igen och någonstans överskugga det faktumet att ligaspelet har lämnat en del i övrigt att önska? Ja, det blir den stora storyn där.
Ja, alltså de ligger ju lite för långt efter för att man ska egentligen se att de har så mycket att spela om kring Champions League-platserna. De är beroende av att lagen framför förlorar matcher som de egentligen ska vinna. Nu kryssade ju Liverpool i helgen här, men det är lite för långt ändå, känns det som. De är 8 poäng efter, visserligen med en match mindre spelad, men med 4 omgångar kvar. Det är ju den här FA-cupfinalen som de har och helt och hållet rikta in sig på.
Jag har räknat bort dem från fjärdeplatsen. Ja. Det tror jag många har gjort.
Och så är det ju egentligen för United också. De är ju färdiga för den där andra platsen i stort sett. Visst, Liverpool eller Tottenham skulle kunna gå om då, om de förlorar ett par matcher, men jag menar, de är ju klara för
Champions League,
för Champions League nästa säsong. Och nu med tanke på att fjärdeplatsen är en direkt plats till Champions League också, där kvalet är borta, så kan ju de också rikta all sitt fokus på den här FA Cup-finalen. Så att det kommer nog bli en bra final i alla fall, med två lag som har fått spendera några veckor med att helt och hållet fokusera på den.
Ja, det, som ni säger, det hade känts typiskt Mourinho att avsluta med en titel efter en säsong där man ändå har hackat lite på hans sätt att spela på och sådär. Ju fler titlar han har, desto mer får ju den här liksom Mourinho-sidan att föra fram varje gång man kritiserar någonting. Ja, men en andra plats i ligan och den här titeln och den här titeln. Så att det hade varit bra för honom själv i alla fall.
Ja, alltså det är klart att vinner man FA-cupen, kommer tvåa i ligan, så är det ju inte en misslyckad säsong.
Nej, precis, och då kan man alltid vända och vrida på och få det till att men det var ändå en godkänd säsong. City var för bra det här året, och, ja. Även om United hade gjort en supersäsong hade de i alla fall slutat tvåa. Mm. Och nu slutar de tvåa och så vinner de FA-cupen och då, ja, i så fall skulle det bli så kommer han att ja, ha lättare att liksom mota kritiken.
Ja. Mohamed Salah, player of the year. Mm. Det blev som du sa, Kalle.
Du kom hit en Mohamed Salah t-shirt idag.
Ja, du måste berätta om det.
Dagen till ära.
Ja, jag gjorde det.
Och så kom du och sjöng på Salah-sången också.
Ja, det stämmer också. Men man gör ju allt. Man tar ju till konstiga grejer för att man ska försöka dämpa sin nervositet inför Champions League-semin som är ikväll. Han du står lite grann i centrum, får man ändå säga. Den gode Salah i
hans före detta klubb och precis tagit emot priset som årets spelare. Jag tyckte det var rätt att han fick det.
Men vi var inne på det i vår extra podd här i fredags.
Ja, precis. Vi kan ju ta det igen då. Nej, men alltså, jag tycker att det är ett rättvist val. Jag tycker dock att det är anmärkningsvärt. Det understryker hur otroligt bra han har varit under den här våren. För det är lätt att glömma bort, jag tror många gör det, vet du, hur snacket gick i november. Då var det att De Bruyne var helt överlägsen. Han hade avgjort priset redan då. Ingen kommer kunna komma i närheten. Men han har ju faktiskt blivit omsprungen den här våren av en Salah som varit otroligt jämn. Mm. Alltså match efter match efter match har han levererat. Och De Bruyne har ju inte varit dålig, men han har ju inte nått samma höjder under våren som han gjorde under hösten. Nej. Sen till De Bruynes försvar tycker jag att det ska sägas att hans pressspel har ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra även under den här våren. Dock har han ju inte gjort lika mycket poäng och mål som han gjorde under hösten. Och nu dunkar jag in en fin i helgen här, vi kanske återkommer till det sen, men på det hela taget så tycker jag det är två extremt starka kandidater i år. Och det är hårt att De Bruyne inte får priset, men det är rätt val att ge det till Mohamed Salah.
Ja, och det är någonstans här också. Han har gjort 31 ligamål och det är det högsta som, jag menar, spelare som Ronaldo när han vann guldskon till, eller när han vann guldbollen med Manchester United, var det ju så många mål han hade gjort i ligan då. Och så vidare, så att det är ju ett poäng eller ett målantal som, och han kan ju dessutom, han har tre matcher kvar att göra ännu fler mål på, då blir han den som har gjort flest mål någonsin i en Premier League under en Premier League säsong.
Mm. Och han spelar ju trots allt med medspelare som är duktiga på att göra mål om också. Och ändå är det han som har fått alla de här målen på sitt konto. Ja. Men om man minns tillbaka till så här premiären mot Watford var det
Watford
väl?
Borta.
Ja, då hörde man igen, det gick ju inte så bra den matchen ju. Och då hörde man ju igen så här att Salah han missar alldeles för mycket.
Han brände ett par chanser, men han gör ju mål där. Firmino
lyfter fram den, ja.
Jo, precis. Men att det lät som att han kommer inte vara den här toppforwarden för att han sumpar för mycket och alltid gjort och kommer alltid att göra. Men tycker verkligen han har bevisat för hela världen att kan visst göra mål så länge han trivs och så länge han liksom har kommit in i det bra.
Mm. Man märker en väldigt tydlig skillnad, för när man tittar man på alla hans mål från den här säsongen, 41 som han har gjort dem, då ser man att i början så är det väldigt mycket av de här dyka upp vid bortre stolpen, slå in returer, tills att någon gång där i november, december liksom på något sätt så är det en polett som trillar ner där, att jag kan ju stå här, jag kan ju utmana dem, jag kan ju bara gå förbi och dunka dit den om jag bara litar på min egen förmåga. För där ser man att målen blir av en annan karaktär. Visst, han gör ju fortfarande några, att han stöter in en retur och han dyker upp i bortre stolpen och så vidare på lite enklare mål. Men där börjar han göra de här lite mer avancerade målen där han faktiskt går förbi en back och petar in den. Han går i djupet och visar kyla på ett sätt som han inte gjorde i början på säsongen. Så där är det någon polett som trillar ner. Sen är ju varannat mål ett sånt där han själv rättvänd kommer in i straffområdet, gör sin back och bara hittar luckan.
Men det där måste ju vara en självförtroende grej. Alltså anledningen till att han har blivit så mycket, alltså att han har tagit för sig mer under säsongens gång är för att han har blivit mer bekväm i sin roll. Och där tror jag nog att Klopp ska ha ganska mycket cred, för jag tror han är bra på att få spelare att må bra. Och vissa spelare behöver ju mer omtanke än andra. Och behöver lite mer självförtroende för att växa och bli en sån här världsanfallare.
Jag tror att han har säkert liksom tryckt in i honom, men om du bara gör så här så kommer målen komma. Du behöver inte när du står i liksom på kanten utan straffområdet försöka hitta ett inlägg över eller försöka hitta en kombination. Försök göra det själv. Du får misslyckas. Och misslyckas har jag gjort också. Han har ju bränt en del chanser även under den perioden han gjort så mycket mål. Mm. För han har ju sällan gjort speciellt många. Han hade ju en match där han gjorde 4 mål. Men sen är det ju inte varit så här. Det är inte så att han har gjort liksom hattrick ena då, och sen gått mållös andra. Han har ju liksom, han gör ett mål per match ungefär. Och att det liksom har tickat på det sättet. Gjorde mål i helgen också. Satte då sitt 31:a mål mot West Bromwich Albion, som har fått en liten nystart nu sen Pardew lämnade. Seger mot United förra veckan, och sen så fick man ju med sig ett kryss till slut då. Det var lite det där gamla Liverpool som hade 2-0-ledningen och sen så skavlar man bort det på ett par fasta situationer i slutminuterna.
Det är lite roligt att de har börjat ha tagit poäng nu, får man ändå säga.
mot Manchester United då, åker till Anfield och tar poäng liksom. Det var inte de här matcherna de skulle ta poäng.
Det var väl hemma de spelade, var det inte det?
Ja just det, det var hemma, förlåt. Det är jag som,
nu bara antar jag att Moore kommer bli kvar även nästa säsong i West Bromwich. Och då kan det ju vara en väldigt självförtroende boost att man ändå avslutar på det här sättet och ser vilka, ja men att man kan överhuvudtaget om man nu ska försöka ta sig upp igen.
Det är inte en människa man skulle vilja få en utskällning av.
Nej, men det är utländskt ägande där. Det är väl utländskt ägande nu för tiden i West Brom. Det säger mig någonting om att det kommer en annan typ av tränare där.
Ja, så är det säkert. De har ju ganska mycket lån också och sådär, så att vi får väl se hur spelartruppen ser ut till Championship nästa år. Fast nu permanentar de väl egyptiska
Hegazi.
Visst köpte de loss honom till slut här nu i vintras?
Ja, det,
jag tror det. Han började som ett lån och köpte de loss honom. Såg ni förresten hans armbåge eller arm i nyllet på Salah?
Nej.
Den var lite cheeky var den, okay. Alltså, som egyptier, det var liksom att var i närkamp och slänger den ut handen och ger honom en riktig, ja, det är en handflata egentligen, mitt i nyllet, och Salah blev inte glad. Han, när han försökte liksom, ja, be om ursäkt eller vad man gör efteråt, då fick han nobben utav Salah.
Oj, egyptiska pressen går bananas.
Ja, nu kommer det målas upp som en fade inför VM.
Han satt ju också en knytnäve i magen på Danny Ings, så att han var...
Danny Ings fick göra mål, det var
trevligt. Ja, Danny Ings fick göra mål, hans första sedan 2015.
Sen 2005 tror du skulle säga. Känns nästan som har skadat sedan 2005.
Ja. Nej, men vad bra, att hade kunnat göra ett, något mål till faktiskt.
Han var ju lite cool när han kom fram där i Premier League.
I Burnley. Gjorde ganska mycket mål på den tiden. Ja, så var det. Kryss för Liverpool, som förstås hade tankarna någon annanstans. Spelade också med en backlinje, det var väl bara Van Dijk i den backlinjen som är den som kommer från den backlinjen som kommer starta ikväll då. Det var ju Joe Gomez som svajade en del och Moreno som också svajade en del, bjöd på enkla frisparkar sådär, som han gör ibland, och Ragnar Klavan som ju är ganska långt från de första val. Så att ja, det märktes att det var lite ringrost på de spelarna som inte har fått spela så mycket under våren här. Arsenal spelade sin första match sedan Arsene Wenger meddelat att han kommer lämna, och då ska man ju vinna på något sätt. Då ska man ju visa att vi ska avsluta det här med flaggan i topp, och det gjorde man också, 4-1 mot West Ham. Det var också tydligt att det var de två första målskyttarna var ju liksom två trotjänare på något sätt åt Wenger. Det var Nacho Monreal och det var Aaron Ramsey. Två verkliga Wenger-gubbar liksom. Sen så sätter Lacazette två mål till. Men det var liksom på något sätt symptomatiskt att det var de som fick göra det. De två första målen. Det kändes när, jag följde inte matchen, men jag hade den på livescoren, så jag plingade in, så ja, det kändes lite fint på något sätt. Det kändes som att de gjorde det för Wenger.
Jag följde matchen i slutet
tidigare i och för sig, men
jag följde matchen i slutet där. Jag tyckte det hade varit lite surt just det här efter det här beskedet om det hade blivit 1-1 i den här matchen.
Ja.
Gått därifrån, men en annan typ av känsla. Nu fick han ju en seger lite till skäms av Declan Rice, som gjorde ett helt otroligt misstag. West Ham försvarare som kör en skalman och viker in huvudet när inlägget kommer, och hur man kan göra det på den nivån är ju faktiskt uppseendeväckande alltså. Det, jag vet inte riktigt. Och det, han inser ju själv att, ja visst, your heart skriker away bakom honom. Han kanske hörde någonting annat, men det, när bollen kommer i eget straffområde, du i det där läget, ett inlägg mot den. Mål, du släpper inte den, du nickar undan den. Så vidare inte att den kommer på ett sätt så att du riskerar att styra den liksom i en annan del av målet i ena hörnet, då måste du ta undan den. Så det var verkligen ett pojklagsmisstag.
Vilket fantastiskt uttryck, han gör en Skalman. Det ska jag ta med mig. Krisdoktor Skalman, alltså jag lär mig så mycket av Kalle. Det är vokabulärt.
Ja, men ni har ju funnit varandra här. Nu sitter ni dessutom och förenas er kärlek till efter Aviciis bortgång här och
ja, det, vi hittar till och med en,
olika generationer, men
Palmemordet, Avicii och fotboll.
Fotboll, ja. Det räcker.
Fantastiskt. Jag blir nästan rörd när jag sitter där.
Ja, men kul med två mål från Lacazette också, så att liksom Wengers ändå lite hans värvning, att liksom han kan börja leverera lite nu också.
Ja, precis. Alltså, för Arsenal ställer ju också så här att det är klart att det känns viktigt för dem att de ska hålla Burnley bakom sig den här i avslutningen. Nu är det två poäng som skiljer. De har ju ett Europa League på torsdag mot Atletico. Och det är klart att det är där den verkliga prestationen ska komma. Det är det bokslutet, det är det avslutet som Wenger ska få ta sin första Europatitel liksom. Det sista han gör med Arsenal. Kanske visserligen inte den Europatitel han helst skulle vilja ha. De har ju ändå spelat en Champions League-final under honom. Men det har ju ändå varit alltid lite ett problem för klubben under Wenger under alla de här åren, att de aldrig har på riktigt varit med och utmanat i toppen utav Europa. Det är den där enda säsongen egentligen bara där man spelade finalen. Annars så har ju Champions League och Europaspel varit ett enda långt misslyckande för Arsenal under Wenger.
Ja, jag såg någon tweet från någon Arsenal-supporter som skrev att om Wenger vinner Europa League och tar den titeln och detta liksom ska framstå som hans sämsta säsong, då tycker jag ändå att han har gjort ett för jäkla bra jobb. Och det ligger ju ganska mycket i det ändå. Att,
absolut.
Så man, det är ju, i mångt och mycket sitter man ju och hoppas lite på att han ska få den också. Är det någon som förtjänar den typen av avslut, så är det ju han. Sen pratar vi ju om att den här matchen mot West Ham, att det hade varit tråkigt om den slutade 1-1. Men han har ju sin sista hemmamatch på Emirates mot just Burnley. Wenger. Den blev hyfsat viktig, den matchen. Både sett till tabellplacering,
ja, alltså, och det hade ju kunnat bli så jävla fel. Sista säsongen slutar efter Burnley. Av alla jävla lag.
0-3 i den matchen och slutar efter Burnley. Den är jobbig.
Ja. Du tror inte det kommer bli så.
Nej, det tror
men
inte
de ska spela Europa League på torsdag. Hur hade ni, om ni hade varit Wenger, och när ni ställt upp Arsenal mot det här Atletico? Det är ju liksom ganska tuff uppgift att ta sig förbi Atletico Madrid över två matcher.
Ja, den är jäkligt lurig alltså. För att oavsett hur du ställer upp, så vet du att du kommer möta en lagmaskin som springer in i evigheten. Dessutom har en del riktigt spetsiga spelare också. Så att jag är svårt att säga. Jag tror inte att han har så mycket val med spelare och sådär, utan det är nog och rent alltså matchplansmässigt på det taktiska hållet och hitta rätt där snarare än.
Ingen av Aubameyang, kanske därför Lacazette fick spela helgen då, att han skulle komma igång. Viktigt att få göra två mål. Han kommer bli väldigt viktig i den här matchen. Det är han som ska göra det på något sätt.
Och ingen är Lenny nu heller ju.
Nej.
Det ville man ju verkligen inte ha. Ännu ett avbräck. Men Özil ska väl vara tillbaka, antar jag. Han var väl bara sjuk.
Ja, precis.
Nej, det blir ju Danny Welbeck och gänget. men jag tyckte man satt och sa detta innan mötena med Milan också, att man tänkte att usch, nu kommer Arsenal få det svårt, och så blev det inte svårt i alla fall. Och visst, Milan har kanske haft en säsong som har varit lite upp och ner och sådär. Men det har ju faktiskt Atletico också haft. Så att nog tycker jag att de har möjlighet.
Ja. Men det är ju ingen som tvivlar på att Arsenals högsta nivå är tillräckligt bra för att slå ut ett Atletico Madrid ur ett dubbelmöte. Det är, men det gäller att några av de här komponenterna också kommer upp i nivå. Jag menar, Granit Xhaka behöver ju spela sin bästa fotboll och behöver ju på något sätt ta hand om det där mittfältet.
Ja.
Och det har vi ju inte alltid sett att han har gjort.
Nej. Jag såg, kolla faktiskt, slötitta lite grann. Fråga mig inte varför jag gjorde det, men Real Betis mot Atletico Madrid där från helgen. Och det såg ut som att spela 5-4-1 i den matchen, Atletico. Det har ju inte jag känt igen när det gäller dem. Det har ju varit ett rakt 4-4-2 nästan, så mycket man kan minnas. Mm. Möjligen en droppande forward, men någon fembackslinje har det inte varit så ofta. Så att svårt att säga hur Arsenal ska spela, eftersom man inte riktigt vet hur Atletico Madrid kommer att...
Ja, dålig koll på skadesituationen i Atletico Madrid. Det kan ju vara så att de har problem som gör att de tvingas ställa upp så. Det får vi överlåta till någon annan. Manchester City spöade Swansea med 5-0.
Mycket, ja. Det är inte så att de har dragit av på takten nu när de har säkrat ligatiteln direkt, utan det kändes nästan som de stegrade nu någon växel bara för att nå de där 100 poängen.
Ja, precis.
Alltså det är det de spelar för.
Det är det de har att spela för.
Och nej, alltså de, nu ser de ju ut som det där City som de var under hösten. Swansea hade ju verkligen inte en sportmössa i den här matchen. De kom upp i 1000 passningar för första gången som det har skett i en Premier League-match. Och 1000 passningar, det är så overkligt så det är helt otroligt när man tänker på hur mycket dödtid det är under en fotbollsmatch. Det är 60 minuter effektiv tid.
Delar vi alltså
1000 delat på 60. Nu har jag inte huvudräkningen här i huvudet direkt, men det blir ju 16,6 då.
Mm.
Passningar per minut, effektiv tid då. Det är ändå rätt mycket. 16 passningar per minut. Med tanke på att motståndarna har bollen ibland.
Nej, det är helt vansinnigt faktiskt. Ja, men det är ju en passning varannan sekund i stort sett.
Var fjärde i alla fall.
Ja, men var fjärde sekund. I snitt på en hel jävla på, så länge bollen är på banan liksom. Nej, det är helt otroligt.
Ja.
Det är ju som sagt, det är det vi säger om det här laget också, att de kommer upp på nivåer och ett spel som vi aldrig har sett förut i Premier League. Alltså ett sätt att spela på. Sen är det klart att det har funnits lag som kanske, jag menar som Chelsea, när de hade sin säsong och de aldrig släppte in mål, det är försvaret och den organisationen var ju också någonting nytt då liksom. Men just det här possession-spelet som Pep har tryckt in i det här Manchester City, det är ju rena cirkuskonster.
Och då måste jag ha varit förbannad frustrerad nu också efter de här veckorna. Och så det bröna på det blir snuvad på, på priset av Salah och sådär. Så att kanske mycket underliggande frustration som låg till grund för den serien.
Vi kan titta lite längre ner då. Nu förlorade Swansea, men eftersom Southampton spelade FA Cup och Stoke och ja, West Brom är avhängda, men Stoke bara kryssade då mot Burnley. Det vill säga att Burnley ligger nu inte 2 poäng, de ligger 4 poäng efter Arsenal i tabellen. Men Stoke fick bara kryss med sig mot Burnley, de hade behövt vinna den. Så att nu är det 4 poäng upp med 3 matcher kvar att spela för Stoke. Och det är ju, blir tufft. De ska bland annat på de här 3 matcherna till Anfield.
Man får se hur mycket match Liverpool har och kriga om då.
Ja, men det är nog en match som Liverpool behöver vinna ändå för att känna, för de ska ju möta Chelsea i nästa sista omgången.
Ja,
så att vinner de inte den, så att det skulle vara 3 poäng som skiljer mellan, men då
kan det bli lite nervöst.
Då kan det bli lite nervöst, så att Liverpool kommer behöva ställa upp ett bra lag mot Stoke.
Ja, då blir det jobbigt för Stoke, såklart.
Ja, jag tror det.
För de vill nog ställa undan den
och då
kunna lämna det.
Ja, och då skulle det helt enkelt räcka för Swansea som dessutom har en match mer spelad och 4 poäng, så att
en match mindre spelad.
Eller en match mindre spelad. Så att det är ju kämpigt. Crystal Palace Watford 0-0. Tar vi med oss någonting från det? Jag har inte sett en minut av den. Jag har inte sett någon skriva någonting om den. Det känns som det är en match som gick väldigt många förbi. Det är två lag som är ja, de är ju klara för nästa säsong.
Ja, ganska fantastiskt ändå av Crystal Palace. Mm. Tänker på när vi satt här i augusti, september och pratade om krisen i där ser man Roy. Han har inte tappat det riktigt än.
Nej, precis.
Han har det fortfarande.
Såg ni Newcastle Everton igår kväll?
Nej, gjorde jag inte.
Jag tittade på den. Det var en inte mest underhållande man har sett hela sitt liv, men ändå hyfsat välförtjänta tre poäng utav Everton.
Så många poäng de har nu, skramlat ihop Everton. För man kan ju, alltså, jag vet nu att nu är jag verkligen djävulens advokat. Jag kan inte bli mer djävulens advokat än vad jag är nu. Men när Big Sam tog över Everton så låg de ju extremt skrynkligt till.
Ja.
Och nu har de ändå en plats på
övre halvan,
åtta i tabellen. Med det sagt så är det inte så att jag tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb och han ska stanna på posten, utan de ska ju såklart leta en ny tränare i sommar här, eller har säkert redan börjat det arbetet. Men det är i alla fall en motvikt till den allt negativa bilden som ger.
Uppe på 45 poäng nu, det är inte jättebra, det är inte där de vill vara, men det är heller ingen katastrof liksom.
Nej, men det är väl återigen det där med att liksom, tittar man på resultaten så är det en sak, och tittar man på hela snacket fram till resultaten, alltså som har lett fram till resultaten, så är det oftast en annan sak. Och Big Sam har ju varit lite sådär, hans sätt att kommunicera med media efter matcher och med supportrar, det har ju liksom inte varit, alltså fansen är ju inte jättenöjda om man säger så. Då spelar det inte riktigt någon roll att de ligger åtta, de har lika gärna kunnat ligga 10 då, eller 11. Folk hade haft samma bild av honom i alla fall.
Såg ni den här webbundersökningen som klubben skickade ut?
Nej.
Till supportrarna? Ja, jag vet inte, det här är något jävla PR-haveri. Jag vet inte vem som tyckte att det här var en bra idé. Skicka ut en fråga till supportrarna. Hur nöjda är ni med tränarens insats den här säsongen?
Vad fick man, var det svarsalternativ?
Ja,
man fick
precis. Man fick då 1-10. Jag är väldigt nöjd, jag är väldigt missnöjd. Det var en del påståenden av tränaren som en poll som folk fick fylla i. Jaha. Vad ska de vinna på det, undrar jag.
Vad var resultatet, vill man ju veta.
Förstås att, alltså, supportrarna vill ju absolut inte ha kvar Sam Allardyce. Så han fick ju väldigt låga förtroendesiffror i den undersökningen. Man undrar bara, vad vill de ha ut av en sån grej?
Grejen är ju att de är ju inte jättelångt efter Burnley ändå på sjundeplatsen. Jo, alltså det är ju...
Det är 8 poäng.
Det är 8 poäng, men ändå.
Nej, visst.
Alltså, tre raka
vinster. De kommer ju inte komma ikapp Burnley. Det ser jag inte hända. Men, nej, inte på 3 matcher. Det är 8 poäng på 3 matcher. Då skulle ju Burnley förlora samtliga sina som är kvar. Det tror jag inte de kommer göra.
Ja, men det är väl inte... Det är inte helt omöjligt, vi har ju sett Burnley kollapsa för. Nu har de i för sig Brighton i nästa. Det känns som att de ska vinna den. Men sen är det ju Arsenal, Bournemouth, hemma i för sig.
Ja, nej. Ja, hur den blir så har ju Big Sam ändå gjort det han skulle göra på något sätt. Han stagat upp det här haltande laget och fått dem att göra det som krävs. För att dra igång en ny satsning till nästa säsong. Så är det ju. Ett lag som du går lite kämpigare för, det är Sunderland.
Från det ena till det andra.
Ja. Nej, men man kan alltid tycka så här att det är kris här och det är kris där. Nej, i Sunderland är det kris.
Där är det kris.
För att de är nu klara för League One.
Ja.
Och man kan ju säga någonting om alla de här säsongerna med konstgjord andning. Att betala överpris för spelare, ge spelare höga löner för att få dem till det här krislaget och hänga kvar. Sparka tränare, ta in nya tränare på dyra kontrakt som ska ha in sina gubbar som då man får betala överpris för. Har ju satt Sunderland i en oerhört, oerhört dyster situation. Och nu är man på väg att fullständigt rasa ihop.
Ja,
man har rasat ihop, så är det ju.
Så är det ju. Och jag får väl tillstå då att jag hade fel här under 2 års tid i podden när jag sa att det kanske är bra för den här klubben att åka ur och börja bygga om från nytt. Men det är inte bra om man har en ägare som är short som Har släppt sitt intresse i klubben som har velat sälja under en längre tid. Det är ingen som är intresserad av att köpa. Av förklarliga skäl, det är ju inte den mest attraktiva klubben i nuläget. Trots att det är en traditionsrik klubb så ligger den där den ligger. Både geografiskt och i tabellmässigt sett nu för tiden. Och sen har det ju varit en klubb som har varit stämplad av... att de saknar egentligen identitet. De har ju ingenting. Vi pratade om de senaste åren. De har ju liksom inte någonting som man kan sätta att det här är Sunderland. Det här står de för. Och de har haft organisatoriskt kaos. Om man tittar på deras ledningar och tränarrekryteringar. Och ingenting har ju egentligen...
funkat.
Nej, funkat. Jag läste lite
grann. Det har funkat på så sätt att de har ju lyckats då mot alla odds då hänga kvar i Premier League typ 3 säsonger längre än vad de borde ha gjort. För jag tror att hade de åkt ut första säsongen där, före de började dra på sig alla de här stora lånen som de har nu. För det är så de har gjort. De har ju lånat asmycket pengar för att finansiera en räddningsplanka. Om det nu har varit Big Sam eller Gus Poyet eller liksom sådär va, så har det ju...
Ja, så av Ellie Shorts pengar så har han ju lagt 100 miljoner pund på den här klubben som har, han har skrivit av vad jag förstår. Så han har förlorat jättemycket pengar på den. Ja. Men man förlorar ju om man gör dåliga beslut i en fotbollsklubb. Och de här har alltså värvat, vad jag förstår, de värvat 80 spelare under en 10-årsperiod. Av de 80 spelarna så har de sålt 6 stycken av dem med vinst. Jämför det med Southampton som liksom har satt i system att rekrytera med hjälp av noggrann scouting, pinpointa den här spelaren ska vi ha och sen sålt vidare med en enorm vinst. Mm. Alltså det är inte så stor skillnad på de här två klubbarna i storlek och alltså ingångsvärden. Sunderland hade ju kunnat varit Southampton och det har de ju inte varit. Absolut. De senaste åren, utan de har varit en
Sunderland har nästan bättre förutsättningar, så de har mer folk på läktaren och
de har ju väldigt bra hemmastöd när de väl kommer dit, stora arena och så vidare. Geografiskt ligger de väl lite sämre till där uppe kanske, medan Southampton blir lite ner mot kontinenten och så. Men oavsett det så, som sagt, deras värvningsarbete har varit katastrofalt. Och den här säsongen, jag läste där, det är lite roligt faktiskt. Det har ju varit så sjuka grejer som har hänt den här säsongen och som, det är ju små saker i sammanhanget, men det får ju symbolisera en, liksom, en klubb där allting verkligen går snett. James Vaughan hade inte gjort mål på 100 år, så han firar målet med att springa och mot bortaläktaren då, sina egna fans, och sätta handen vid örat liksom, och vad sa ni nu? Officiella Twitterkontot skriver att de gratulerar han till första målet i klubben, varav han efteråt svarar att nej, det var mitt andra mål. Och de officiella kontot då, okej, det var så länge sedan så vi hade glömt bort det. Alltså bara den grejen är ju så sjuk att liksom, det händer liksom bara i en klubb där det liksom verkligen där saker inte står rätt till. Det är symptomatiskt i alla fall för en klubb där, ja. Och det var ju liksom någon historia som går runt. Sen om det är sant eller ja, att någon ung supporter hade liksom suttit sig och skitit på en av stolarna på hemmaläktaren.
Ja, just det,
och där. Sen om man verkligen gjorde det eller inte, eller om man bara kissade på den där sätet liksom. Det, ja. Men bara sådana grejer har liksom kommit. Darren Gibson filmas ju under något bröllop där han är på kanelen och där han säger att det är inga spelare som bryr sig. Mm. Och,
det är ju uppenbart att det är så.
Ja, och det är ju inte hälsosamt att det är så.
Nej.
Men de här
Nej.
Grejerna blir ju symptomatiska för en klubb där verkligen allting går fel.
Det enda jag kan tänka är Joel Asoro, ta det därifrån. Alltså, ja. Man vill ju rädda den där guldklimpen som det ändå är på något sätt.
Ja. Och Adam Johnson storyn såklart.
Ja, den har ju också. Det var ju en jätteinvestering för dem när han kom. Och
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men det är också simpelt. Alltså en klubb där allting går snett liksom. Och sen så ja, åker han in i fängelse då för det han åkte in i fängelse för. Och försvinner och de säger upp den. Och det är liksom, de har gjort en jätteinvestering som bara går upp i rök liksom. Jag såg en lista på de mest skuldsatta klubbarna. Det här var, från, det var förra årets siffror för liksom, ja, de officiella siffrorna släpar ju alltid ett år efter deklarationer och sådana saker. Men de mest skuldsatta klubbarna i England, ja, överlägsen etta förstås Manchester United, de, men de har ju sina intäkter. Men de ligger kvar på de här, vad det nu är, 6 miljarder eller någonting i skuld som de har haft jättelänge. De betalar ju aldrig av sina lån, men de har ju så höga intäkter så att det är liksom, det snurrar ju ändå. Arsenal har fortfarande stora skulder på Emirates. Vad de än säger att den är betald av, så har Arsenal fortfarande stora skulder. Och de är stora lag. Men det är inte så konstigt att de har stora skulder. De har så oerhört höga intäkter och klubbarna är värderade så högt så att de kan ha stora skulder utan att bankerna bryr sig. Jag tror Sunderland låg 4 på den listan. Alltså den fjärde mest skuldsatta klubben i hela England. Så jag tror att det dröjer. Och vi pratar miljardbelopp som, förutom då pengarna som Short har stoppat in av sina egna pengar, så har de också lånat jättemycket för alla de här rekryteringarna. Och det, alltså de kommer ju behöva, de kommer inte kunna signa en klassspelare på år som vill ha en vettig lön för att kunna ta sig upp i tabellen, för de måste ju betala av de här skulderna nu liksom. Nu kommer ju banken vara så här, alltså hörrni, nu är det dags att betala tillbaks. Och har man inga Premier League-intäkter utan ska då halva runt i League One.
Men man kämpigt. Undrar ju lite någonstans hur svårt kan det vara? Är det att man har inkompetenta människor runt omkring sig när man försöker liksom sköta en fotbollsklubb? För någonstans så är det ju inte svårare än att förstå att tar du in en spelare för så här mycket, så måste du kanske sälja av en spelare för, eller två, för att liksom täcka upp. Alltså man tänker att det borde vara som att driva vilket företag som helst. Alltså så länge man gör det med någon sorts, lite sorts vett, så ja. Jag har bara så svårt att begripa varför det ska gå så här långt innan någon sätter stopp för det.
Alltså när man kommer in i den där onda cirkeln och man känner att man har ganska svag trupp, så behöver man förstärka den för att inte åka ur och förlora ännu mer pengar. Jag tror det som är den svåra balansen liksom. Att det blir att man satsar kanske med pengar man inte har för att parera en verklighet där man åker ur och det kostar ännu mer pengar.
Enligt, nu hittade jag siffror här, enligt Express som gjorde en artikel på det här. Sunderland är alltså världens 11:e mest skuldsatta fotbollsförening med en skuld på 2 miljarder, det här är siffror från 2017.
Alltså vid 1 miljard hade jag ju börjat reagera och tänkt att nu kanske vi får försöka styra upp det här på något sätt. Men att låta det gå så jävla långt, det är ju helt
180 miljoner pund i skuld har klubben. Eller 208 miljoner euro.
Ja, de har ju stora skulder till vissa kreditinstitut. Och jag förstår, så det kostar ju enorma pengar bara i räntekostnader det där. Och ha de där skulder. Alltså, det är en sak att du har skulder till en ägare. Han skriver väl av, han skiter i ränta och så vidare. Men att ha det till banker och sånt där som tar det höga ränte. Kostnader, det blir ju kännbart.
Jag kan bara slänga in där att det finns faktiskt en klubb som har ännu högre skulder som man inte tänker på. Det är QPR som ligger på 2,5 miljard fortfarande i skulder.
Ja, just det.
Och de är då det är bara Arsenal och Manchester United tror jag som har högre skulder än QPR. Okay. Så det är Sunderland. Men det är ju, Det går inte att bedriva verksamhet på det sättet.
Det finns en artikel här, Darren Gibson, där de namnger vilka spelare då som han syftar på när han säger att det är för många spelare som inte bryr sig om hur det går för laget. Och det är alltså Lamine Kone, mittbacken som gjorde en supersäsong där och tvingades kvar när de åkte ur, det kommer jag ihåg. Han gjorde ju en jättebra vår där. Jermaine Lens och Wahbi Khazri, det ska vara de tre spelarna som han syftar på där i den där klippet där när han säger på ett bröllop lite alkoholpåverkad att han har lagkamrater som inte bryr sig om klubben. Det säger väl också någonting om att Darren Gibson själv fick sparken 6 månader senare efter det här då, för att han återigen åkte dit för att fylla. Det säger väl något om tillståndet.
Ja, det är trist bara, för att de enda som kommer lida ordentligt av det här är ju supportarna någonstans. Alltså, att följa en fotbollsklubb i hela sitt liv och se den förfalla på det här sättet måste vara fruktansvärt. Det väcker mycket känslor, mycket arga känslor.
Man undrar lite hur Chris Cookie Coleman tänkte där när han tog det här tränarjobbet, för han var ju stekhet där efter EM där. Men just Sunderland är ju svårt att hoppa på.
Ja, det är kämpiga tider på Stadium of Light. Och jag, som säger, jag skulle tro att det dröjer. Jag skulle inte bli förvånad om det dröjer 10 år innan vi ser dem i Premier League.
Det är inte lätt att ta sig upp från League One heller.
Det är inte lätt att ta sig upp från League One. Det är inte lätt när man måste göra sig av med alla sina bästa spelare. När stämningen i klubben är sån att ingen bryr sig. Man har en ägare som inte bryr sig om klubben heller. Det ser inte alls bra ut. Så våra hjärtan går ut till alla Sunderland-supportrar där ute. Alla andra som pratar om kriser för olika lag i England kan ju känna att de i alla fall inte är Sunderland-supportrar. Vi har fått en del frågor, hörni. Anders Törnvall skriver: ryktas att Wenger tar med sig pengakistan i sommar och lämnar efterträdaren med 50 miljoner pund. Hur borde Arsenal förstärka för att ta sig tillbaka med den lilla summan? 9 spelare ut och 4 in på sistone, så det finns ju spelarutrymme med tanke på att de har ganska liten trupp då med, som inte då upptas av egna produkter och talanger.
Jag tror och hoppas att den tränaren som kommer in har större budget än så att jobba med. Det utgår jag från att den tränaren kommer ha.
Det måste han nästan ha.
Ja, för det krävs ju ett enormt ombyggnadsjobb där nu när det verkligen ska byggas nytt. Så att jag tror inte på de uppgifterna. Jag tror när jag ser det att det bara ska vara 50 miljoner pund, för det räcker inte långt idag.
Du måste bygga om ett helt mittfält och en hel backlinje.
Då får du en halvdan vänsterback, 50 miljoner pund idag.
Ja. Svårt att locka tränare också om han ska få jobba med den typen av budget.
Alfred Köster skriver: vilka spelare borde köpas, säljas rent behovsmässigt i topplagen för att kunna utmana om titel nästa år? Och det handlar ju om att utmana Manchester City, för att de går ju in som favoriter till nästa säsongs ligatitel också ju, med tanke på vad de gjort den här säsongen. Och då är frågan: Manchester United, som kanske är den främsta utmanaren även nästa år, Liverpool, Spurs, Chelsea, ska de göra? Vem har bäst chanser att utmana, skulle ni säga?
I min bok så har ju Liverpool seglat upp och blivit Citys främsta konkurrent. Egentligen grundat på att det har känts som att även om United nu vann mot City, så kändes det mer som att de vann för att City fallerade på något sätt. Och Liverpool är väl det laget som liksom har faktiskt varit uppe och matchat City. Så skulle vi säga att de borde förstärka sitt centrala mittfält. Kanske främst ytterbackarna har helt plötsligt seglat upp och blivit några av ligans bästa. Så att det är ju ingen fara på taget än så länge. Och ryktas som målvakt och sådär. Men Karius har ju spelat upp sig också. Så att,
ja. Naby Keita är ju klar, han kommer in.
Nej, just det, man glömmer det hela tiden.
Ja. Och han blir ju tillskott.
Du glömmer inte det, Sik. Jag pratar om Naby Keita varje dag när man träffar dig. Alltså, du längtar något enormt efter Keita. Ja, det förstår jag, för att han kommer att lyfta det där mittfältet. Han är så pass bra.
Samtidigt försvinner Emre Can.
Ja, men det känns som att Keita är bättre. I min bok är han det. Av det jag sett av honom så ska han vara bättre.
Ja, det tror jag nog han kommer passa bättre också med sitt tempo och sin dress att alltid gå framåt. Alltid jobba liksom med högt tempo framåt, det är ju det Klopp gör. Det som fattas, kan jag tycka, är en riktigt bra passningsfot bakom. Alltså visst, Henderson är bra på att liksom samla upp och fördela boll och sådär, men alltså en ännu bättre passningsfot där, det tror jag kommer behövas för att kunna kontrollera matcher på ett bättre sätt.
Om du fick pinpointa en spelare att ha där, vem skulle du värva? Strunta i prislapp och sånt där.
Strunta i prislapp?
Ja, vem skulle du plocka in?
Verratti.
Ska du ta Verratti?
Nej, inte just nu
han
kanske.
Han har ju haft lite dippande.
Ja, han har dippat lite grann. Men jag har alltid gillat Verratti sådär. Men vem skulle man ta? Xabi Alonso från 2008 kanske.
Ja, men det går, det är inte 2008. Vem skulle du ta? Det är inte så lätt.
Nej, det är inte jättelätt faktiskt.
Strunta i pengarna, men det ska vara någon som är realistisk att värva. Alltså utifrån att klubben den klubben ska vilja sälja honom också. Han ska vara tillgänglig på marknaden, men
Jorginho från Napoli. Ja, den är, och den har du ryktats om också.
Ja. Ja, han är ju riktigt bra.
Ja. Sen känns det ju också som att nu när Liverpool har gått så här långt i Champions League och man har slagit City och sådär, så då är man ju helt plötsligt en ännu mer attraktiv klubb för spelare att välja. Så att de kommer nog inte ha något problem med att locka namn överhuvudtaget.
Sen kanske det behövs ytterligare en mittback och sådär, men ja, det är inte så mycket. Ja. Men om vi tittar på Manchester United då, där som kanske har, som har en spelartrupp som på pappret är väl den som är närmast Manchester City ändå. Där gäller det ju verkligen att man kanske håller kvar i en Pogba och får honom att spela på sin potential. Och man kan få ut max, medan Alexis Sanchez som är världsklass. Och, man kanske skulle behöva en mittback till igen. Man har lagt stora pengar på mittbacken de senaste åren.
Det kommer ju växlas ut någon mittback där. Jag tror att Smalling kommer lämna i sommar. Så det är klart att det finns någonting i det, ja.
Mm. Men de har ju ligans bästa målvakt. De har väl ligans bästa centrala mittfältare. Nej, det är ju De Bruyne. Men efter De Bruyne kanske det är Pogba ändå.
Det beror på vad man kallar central mittfältare. Silva går väl också som central mittfältare.
Ja,
nu.
Jo, för sig.
Det finns några där, absolut. Men han är en av de bästa, absolut. Mm.
Ja, vänsterback återigen.
Ja, jag tycker att de har den där i Luke Shaw. Men jo, Mourinho det, verkar inte tycka det.
Tycker inte han själv.
inte direkt tycker
han kommer säkert försvinna. Och det kommer ju vara ett jättemisstag. Jag tror Martial kommer försvinna. Och det tror jag kommer vara ett gigantiskt misstag av Mourinho att sälja honom. Jag tror att han kommer att blomstra i en annan klubb under en annan tränare i så fall.
Fellaini verkar försvinna också. Det blir ju kämpigt för Mourinho.
Det är för jäkligt.
Ja, men vad behöver de förstärka då? Behöver de en alltså, vi satt och hyllade Herrera innan här. De har en Matic fortfarande. Det är svårt att se några riktiga så där svagheter. Kanske en annan högerytter.
Jag tycker ju att det är en brist i en trupp när det blir att man har, säg, tre yttrar som United har nu då, Rashford, Martial och Sanchez, och alla tre är bäst i vänster. Det är klart att det är problematiskt. Jag själv har haft den där problematiken ibland, och det är inte klockrent. Så att det är klart att en spelare till höger som gillar att spela till höger och som trivs bäst där, det är kanske är någonting de ska titta på.
Det är väl Lingard har ju spelat mycket centralt.
Men han är ju bäst som 10.
Nummer 10 position, ja. Nej, men en högerytter då. Vem ska vi plocka in då? För de kommer ju inte gå på de små namnen. Om vi känner Ed Woodward rätt, så nej, är det ju så är det en världsstjärna som ska in där.
Det är ju ryktats som Gareth Bale, och vi får se.
Han ska ju också spela till vänster.
Vem säger det?
Nej, jag säger det.
Du säger det? Ja, nej,
han har spelat mycket till höger i Real Madrid ju.
Jag är inte säker. Ja, jag tycker nog han ska vara till höger nu för tiden.
Ja, blir det då?
Dammar
vi in den?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det blir det, men det är ett av spåren. Nej, men som
ge mig ett namn då. Oj. Ge mig ett namn på högen. Griezmann.
Jo, det är ju... Ja, men om Simeone går till United, de kickar Mourinho. Simeone går till United, tar med sig Griezmann. Absolut, mycket, mycket.
Alltså om det skulle hända, då är det nästan så de seglar upp som favoriter. För han kommer ju göra ett svårslaget lag av det här materialet.
Ja, det är ingen tvekan om det.
Jävlar, Old Trafford kommer ju bli en mardröm att besöka liksom. Ja. Om Simeone kommer dit och piskar igång det här gänget att... att få ut sin potential.
Jag tror inte att det kommer
det låter som Simeone i Manchester United låter som en ruggig kombination faktiskt.
Ja, det känns som en ruggig kombination vad han än är. Alltså, ja. Vilken klubb han än tar. Han kommer ju aldrig bli tränare i Barcelona. Liksom. Det, så är det ju. Liksom.
Nej.
Men vad han än skulle ta ute i Europa, så känner man ju att den klubben kommer få en uppsving. Oavsett om det är Inter eller Milan, eller om det är Manchester United, eller om det skulle vara som Arsenal-tränare. Han har ju den effekten. Vill man ju tro i alla fall. Han har ju bara varit i en klubb, liksom stor klubb, och varit där väldigt länge. Men man känslan är ju att han skulle lyfta den klubben han tar över.
Nästan att vi svarade på frågan från Oskar Gultad där. Vem behöver Arsenal för att inte hamna i samma problem som United gjorde med sina tränare efter Sir Alex?
Jag tror inte att det är samma trauma. Jag har varit inne på det där tidigare. Alltså, United hade vunnit ligan då. Sir Alex var Sir Alex. Det var ingen runt Manchester United som ville bli av med honom. Alltså det här är en helt annan typ av avgång. Alltså det här är...
Alltså de slutar ju sjua nu liksom.
Ja, precis. Och det är en helt annan sak.
Eller ja, sexa.
Alla ser ju att det behövs en ombyggnad av truppen. Medan United hade vunnit ligan och det var mer om en förvaltare som finns. Så att jag tror inte det blir det där traumat på det sättet. Det här är ju en klubb som behöver ett nytänk. Alltså det här är en... Jag tror att det kommer vara efterlängtat. Ja, spelarna ser Wenger som en fadersfigur och sådär. Och det är naturligt när han har varit där så länge. Han har plockat in dem när de var unga och så vidare. Men jag tror att de, när väl en ny tränare är på plats, så kommer de se att ja, jo, men det här, nu ligger vi mer i framkant än vad vi gjorde här för ett halvår sedan. Så att jag tror inte det blir något trauma på det sätt som kan jämföras med Moyes fiaskot. Därför tror jag att jag tror att det skulle kunna funka med en av de här nya tränarna på banan, som Nagelsmann eller så vidare. Men det är klart att det kan vara Thomas Tuchel eller det kan vara någon annan också. Men jag tror ju, efter de rekryteringar jag gjort till klubbledningen, att det kommer bli det tyska spåret. Mm. Möjligen Gerdim.
Ja. Han är ju intressant.
Han är intressant.
Jonas Nilsson undrar: kampen om ligatiteln är avgjord. Kampen om Champions League-platserna är i stort sett avgjorda. Kampen kring nedflyttningsstrecket är i stort sett avgjord. Vad fångar ert intresse under slutomgångarna?
Allsvenskan.
Ja, faktiskt. Alltså, känslan är ju att man hellre slår på C-more och Allsvenskan nu än att kolla på Everton, Newcastle en måndag. Mm. I alla fall för egen del. Nu kollar jag inte på något alls eftersom jag tränade igår. Men sen när man ska kolla reprisen efteråt, då väljer jag nog hellre att kolla på Malmö BP än att kolla på Premier League, för det känns ganska iskallt just nu.
Ja, det är lite synd att det blir så. Nej, men det finns ju några. Man vill ju se om det som man kan följa då, som det är om City kommer upp i sina 100 poäng. Blir Salah den bästa målskytten någonsin? Kommer Burnley ta sig förbi Arsenal? Det är lite såna där mer symboliska saker man får hänga upp
men
sig på.
Men det är ju såna här grejer, om du tar de där grejerna, det är ju mer såna här grejer som du behöver inte följa det i realtid. Nej, när City väl har tagit sina 100 poäng, då ser du det. Ja, häftigt, de gjorde det. Mer så.
Ja, men lite så är det.
Wengers sista hemmamatch kommer ju bli speciell. Ja. Och den kommer jag följa i realtid. Live.
Ja, du ska dit.
Platt.
Ja. Härligt.
Fick in den också.
Fick du in den också. Ja, men det blir mäktigt. Det kommer bli otroliga hyllningar. Det måste ju, det kan ju inte vara någonting annat.
Ja.
Nej, men det är ju någonstans sen så finns ju en Europa League och följa för Arsenal-supportrarna. Det finns Champions League för Liverpool-supportrarna och en FA Cup-final för United och Chelsea-supportrar att se fram emot. Så det är egentligen Manchester City-supportrarna som inte... Ja, Tottenham som kan ta det lite piano.
Men det är inte synd om Manchester City-supportrarna. Alltså,
det fick du låta som att det var synd om.
Ja, de har haft sitt roliga. Tottenham, absolut. Där kan jag tycka att det är lite trist. Men City, nej. Kan inte tycka synd om dem.
Nej. Hörrni, hur det än är med den saken så är vi tillbaka med vecka igen och då kommer vi säkert prata lite grann om lite Champions League och lite Europa League och någonting som hände under helgen också på återhörande. Och vet ni vad? Nästa vecka är det sån här Valborg och det är första maj, så att då kommer Premier League-podden komma lite senare än vanligt. Vi kommer dessutom, nu så pushar vi framåt här, släppa vår VM-podd nästa vecka. En nyhet så här. Vi droppar den precis i slutet. Håll utkik efter VM-podden. Där kommer det komma massa grejer. Nya titlar, nya spännande saker. Vi ska gå igenom alla grupper och vi ska plocka ut sköna snackisar och spaningar. Och det blir mycket, mycket VM-podd framöver. Så håll utkik efter den. Och vi är tillbaks nästa vecka.